Måndag i Hockeyfabriken och det är dags att podda lite. Idag har vi en ny kedja, en ny första kedja i Hockeystudions podd. Det är nämligen så att kollega Hans Abrahamsson har åkt till Florida. Han ska fira sin 50-årsdag i Florida. Och vad tror han gör nu, Tellan? Nu ligger han och sover kanske, eller? I alla fall när vi bandar
ja,
det här.
Ja, nu borde han göra det. Sen är väl ner och dricker några härliga pina colada på den vita sandstranden, va? Se upp för eventuella vithajar som finns, kommer för långt in.
Hur kommer du fira din 50-årsdag om du fick bestämma nu?
Oj, jag tycker Florida låter ganska trevligt faktiskt. Mm. Vi ska ju faktiskt
men flyr man inte från problem eller festen eller så? Ja, du vet, jag tycker det är lite fegt att bara dra
jag
iväg.
Jag tycker det är så sjukt rutinerat. Okay. Jag tror att det passar Abris perfekt att kunna vara lite själv och bara liksom vara med familjen och ta igen lite förlorad tid och bara mysa.
Det är han värd, han jobbar hårt. Och som ersättare har vi en person som går under smeknamnet Gruvan här på redaktionen. Jonathan Nilsson.
Hallå, hallå. Oh.
Vem är du?
Ja.
Och var kommer gruvan ifrån? Varför kallas man för gruvan för?
Ja, det måste vara för att jag jobbar i gruvan.
Du har gjort det alltså?
Ja, större delen av mitt vuxna liv faktiskt. Innan jag bestämde mig för att byta inriktning helt, kan man säga.
Stod du med hammare och liksom slog bort järnmalm där i Kiruna eller Malmberget?
Ja, det har ju hänt. Jag vill inte förstöra bilden av gruvarbetet för mycket, men det existerar fortfarande sånt, men det är ganska mycket automatiserat nu för tiden.
Du hör, Tellan, det här behöver vi på den. En riktig tuffing. Ja. Det är ingen Stockholmsmäkeri här, eller?
Skojar inte. Jag tyckte det var lite jobbigt att det var frost på vindrutan i morse. Och försöka skrapa bort den liksom. Det gör ju ingenting på
ja,
det.
Hur gör du då när du tar bort frosten? Vad gör du för något? Har du någon specialgrej eller vad gör du för något? Du som är van med tuffa förhållanden.
Nej, man borde väl ha kommit på något, utvecklat det under sin tid där uppe, men man står och svär och skrapar med utan handskar med vindrutan.
Själv blir man irriterad om man inte får igång appen så startar bilen typ. Det är typ den nivån det är på mig ungefär, så bortskämd är man.
Kul att ha det här, och jag blev förvånad lite när jag hörde att du hade Modo som favoritlag. Det borde ju andas Luleå om dig. Varför valde du Modo?
Ja, jag varit väl hjärntvättad när jag var ung helt enkelt. Men annars är det ju Luleå och Skellefteå som gäller där uppe.
Kul att ha dig med, och vi inleder med att starta med en positivt ämne om SHL. Det har inte varit en avstängning i vår högsta serie i Sverige på jättelänge. Vad tror du här beror på, Tellan?
Ja, det har väl att med att man, lagen börjar liksom sätta sig in i de nya reglerna lite grann. Man börjar få mer och mer respekt. Jag tror att det kan vara att de här videorna innan som förklarar vad som är icke godkänt och vad som är godkänt för vad man ska göra börjar faktiskt få fäste hos spelarna. Jag tror att många av spelarna börjar tröttna också på det här med att man ser många gamla spelare som sitter med hjärnskakningsproblem och vill inte hamna i de situationerna själv. Samtidigt som jag tror att läkarna har blivit väldigt mycket mer noggrannare också med att skicka tillbaka spelare med eventuella huvudskador också.
Ja, håller med om det, Jonte, att spelarna har lärt sig att man respekterar medmänniskorna på isen.
Det är ett ganska kort urval, bara så här drygt 2 veckor, men jag hoppas att det är så i alla fall.
Ja, jag har noterat, det kanske en kvällsinsvinkel, att det finns en ganska intressant grupp där ute, hockeygruppering, som är en stor förlorare för det här när det inte blir avstängningar och böter och så vidare. Är det någon här inne som kan gissa vart jag är på väg, vilken rubrik jag letar efter?
Men går inte pengarna till ungdomshockeyn, va, någonstans, juniorhockeyn, va?
Gå till en bötesfond då, där man gör särskilda satsningar mot flickhockeyn och pojkhockeyn. Det vill säga liksom ha lite fler ledare på russinläger och så vidare. Så att det blir nog inte så fett nu. Jag såg här om året så fick de 700 000 för att ha hockeyläger för 14- och 15-åringar runt i Sverige.
Det är farligt att räkna med sådana pengar, för man räknar med att andra spelare ska göra sig illa.
Det är det, men de senaste 5-10 åren så har ju böterna varit enorma som har rasslat in där.
Jo, men det är som att budgetera att man ska gå till SM-final varje år om man är en SHL-klubb. Det kan man ju inte göra liksom.
Ja, men har inte hockeyn blivit tråkigare då om det inte är några tacklingar?
Ja, det är klart. Det är ju sådana rubriker som uppenbarligen, det märker man ju, det engagerar ute i Hockey-Sverige och får ju igång snack i sådana, men alltså just så här huvudtacklingar och avstängningar och sånt, det skulle vi gärna slippa.
Ja, det håller jag med om. Men jag funderar på, kan det vara så, och fyll gärna i här tällan, att spelarna blir lite, jag väljer att inte ha fysisk kontakt här, jag åker hem istället, för att det kan ju leda till en avstängning och böter.
Det är klart det. Alltså spelarna vill inte skänka bort sina pengar i onödan. Så är det definitivt. Sen märker vi ju på att de tuffare spelarna, de börjar ju liksom försvinna mer och mer också. Det finns ju några, det har ju Rahimi kvar i Växjö och Ilja Merat. Han börjar göra mål nu i Växjö till exempel. Så han har fått lägga upp hela sin spelstid, tänkte jag säga. Men jag tror att det går mer och mer likt NHL. Vi går mer och mer bort ifrån de stora tyngre spelarna som spelar tufft mot mer snabbare, kanske lite mindre spelare.
Jag har också upplevt att det är många importer som också har gjort bort sig i början av säsongen och även tidigare år. Men de kanske också fått en noggrann utbildning av sin nya klubb då, bara för att förklara, du kan inte göra så här och så vidare liksom då. Det kanske har varit en kommunikationsmiss tidigare.
Jag kan flika in med en fråga till Tellan som då har spelat. Vad svider mest? Är det böterna eller att man missar några matcher som spelare?
Ja, det beror på hur många, var man någonstans är i serien, men jag tror att böterna är den som är svider mest, som man ska vara riktigt ärlig. Så där har ju egentligen ligan gjort det rätt, kan jag tycka, liksom, att man ska egentligen få mer böter i cash än man får matcher liksom. Så den tror jag definitivt svider mest, för att det kan ju vara för familjen, det kan vara för en själv, man kan ha semesterplaner eller aktier eller vad man nu vill köpa liksom. Några matcher, det brukar oftast vara 4-5 dagar bara, sen är du tillbaka och då hinner du liksom inte tappa så mycket. Det är värre om du får en 10-15 matcher, då kan det ju vara någon månad liksom, med någonting borta, då blir det ju betydligt mycket värre, men jag skulle säga att cashen är det viktigaste.
Men du, handen på hjärtat, är det ni spelare som betalar böterna, eller är det klubben som löser det, eller är det någon extern finansiär, eller är det verkligen spelare, har du fått gjort någon bötesbelopp någon gång?
Nej, det har jag faktiskt klarat mig, jag är för feg tänkte jag säga, eller för,
ja, men du har ju säkert, du polar med Micke Allén vet jag ju.
Ja, nej, men jag vet att hos oss så var det spelarna som fick betala. Sen vet jag att andra klubbar har sagt, beroende på vad det är, så har klubben sagt att man får betala. Pengarna måste ju alltid komma från spelare, men att man kanske får någon typ av ersättning sen från klubben sen i efterhand. Så att det, man kan nog lösa det på båda sätt.
Innan vi släpper ämnet helt och hållet, så var det ju två incidenter i helgen som jag kommer minnas nu. Vi hade bland annat Leksands Filip Samuelsson, son till Ulf Samuelsson, som tacklade snedsträck, crosscheckade snedsträck, gjorde överfall på Adam Brodecki i Brynäs. Vad tyckte ni om händelsen, och kan ni på något sätt diskutera runt varför inte det varit en anmälan till disciplinnämnden?
Vid första anblick såg det superfult ut, tyckte jag, och jag förstår ju domarna där liksom, men sen när man vevar det i slow motion och analyserar frame för frame liksom, så tog det nog lite lägre ner, att det kanske är bröstet upp mot halsen, så jag förstår ändå reaktionen i början, men sen tycker jag ändå att det var rätt att den inte gick till situationsrummet.
Jag tycker det är rätt att det blir matchstraff faktiskt, men att det inte blir en avstängning, för jag tycker att jag hör vad du säger här, att den är inte samma, men jag tycker samtidigt att den är så pass, han är liksom inte beredd på den, så den är så pass ful tycker jag, så att den ska ändå ge nu ett matchstraff, men ändå avstängning hade varit för mycket också, det håller jag med om, så att matchstraff helt okej, avstängning nej.
Men du som gillar målvaktet, Hellan, du såg väl vad som hände precis innan Filip valde att ge en hörvel till Adam?
Ja, det missade jag faktiskt, som jag ska vara ärlig. Jag kollade ju på handsken.
På målvakten?
Ja, alltså...
Hur vill du att en back ska stå?
Jag uppskattar ju att han gjorde det, men samtidigt så sätter han ju laget en väldigt dålig sits. Uh-huh. Där får man ju lösa det på ett annat sätt. Man kan ju faktiskt slå på klubban eller något sånt här. Nu sitter ju Kroskin ganska så högt upp ändå. Och den kommer ganska liksom kraftigt. Jag tror att man kan markera på massa olika sätt. Man kan väl köra en klassisk... face wash med handsken som luktar illa. Det är nästan värre, tror jag.
Han står ju upp för sin målvakt där, och han är ju
han är
utbildad och utvecklad i den nordamerikanska hockeyn. Är det mer där att man liksom ger fan i vår målvakt?
Ja, men det är det. Och det här är en av nackdelarna som vi kommer få på grund av att vi har det bötesystem vi har. Vi kommer få spelare som inte vågar göra tillbaka, för man är rädd för att få böter efterhand.
Ja. Vi är alltså överens om att det var värt matchstraff och inte skulle leda till någon avstängning. Jag funderade också lite på när jag satt i bilen och så tänkte jag på det här vad vi ska prata om idag och sen det där med att Filip inte blev någon avstängning för honom och att vi inte haft en avstängning nu på, jag tror det är 21 dagar. Han fick ju matchstraff och Brynäs spelade 5 minuter i powerplay och de gjorde 2-2 målet där och sen så vann de ju på straffar. Det är ju många händelser också som inte leder till någonting på isen och sedan blir en anmälan. Och då har ju laget inte fått någon fördel på isen. Här fick ju Brynäs 5 minuter fördel, gjorde mål och så vart han inte avstängd heller så att säga. Liksom. Hänger ni med? Jag tycker att det är lite tuff logik där, att ibland tar man ett beslut på isen och sen väljer man att situationsrummet får ta ett beslut. Och jag vet inte, jag tycker att det... jag är inte helt nöjd med hur det här blir i svensk hockey.
Nej, det här har vi diskuterat förut också. Det här med, det ska inte alltid vara rättvist. Liksom. Visst, vi har alla kameror och såna grejer på rinkarna och vi ser väldigt mycket så här i efterhand och kan zooma ner. Men det är lite, om man går tillbaka 15, 20, 25 år så tänkte jag väl att hur mycket var det som man såg som inte kom upp då. Liksom. Mm. Så att, tyvärr så är inte hockeyn alltid rättvis, men...
Jag tänker bara, en så pass ful, 4 domare kommer ens om att det är som ful crosschecking så att den på isen leder till matchstraff. Borde inte det vara som fult tilltag då som leder till en avstängning? Ordet är fritt.
Ja, alltså jag vet inte riktigt.
Det kanske alltså, ska vara lite olika nyanser
också. Jag tror att domarna reagerar på att nacken liksom flyger tillbaka liksom, att det blir en sån whiplash-grej, det tror jag. Det är det de ser.
Ja.
Och sen ser de att de crosscheckar. Och då blir det så här, oj, han måste vara riktigt skadad. Och sen spelar, vad jag förstod det som, så spelade Brodecki ganska snabbt efter det då ändå. Så det är väl det irritationen blir från Leksands håll då också. Liksom, att vad fan hände här? Liksom.
Ja, men det såg ju otäckt ut när en oförberedd spelare står på hälarna liksom, på skridskorna och faller bakåt.
Och hade det varit i Nordamerika så hade den spelaren inte varit oförberedd. Och det är ju en sån här grej som SHL-spelarna är, kanske kan ge lite kritiskt. Att man är liksom inte riktigt beredd på att såna här grejer som händer. Hade du slagit
och
på en handske...
Och att man förstärker lite, eller?
Ja, men att hade du slagit på en handske bort i Nordamerika på målvakten så hade du fått vara beredd på att skydda dig själv med handskar upp och klubbor och såna grejer. Då släpper du inte bara händerna rakt upp och ner utan då får du på en smäll liksom.
Jonathan Nilsson är ny i vår podd idag och ett ämne som du brinner för är Norrlandsfönstret i Hockeyallsvenskan. Vi har alltså då, är de 3 första topplagen i Hockeyallsvenskan som uppe från Norrland?
Ja, just nu är det faktiskt så.
Om har du tabellen framför dig så får du gärna läsa upp den och må lite bra där.
Norrland och Norrland är ju också en definition.
Ja, men hjälp oss, utbilda oss i geografi här då.
Norr om Uppsala, eller? Det är det vi pratar om.
Norr om Sveavägen.
Enligt Stockholmsmedia så att säga så är ju allt om man får Uppsala Norrland och ja, Björklöven då som är Umeå räknar ju inte vi riktigt till
men
Norrland.
Men vad räknar
egentligen.
Ni det om så att säga? För jag ska säga det jag oftast får mejl om det är när jag skriver att Timrå kommer från Sundsvall eller att när jag skriver att Norrderby eller någonting sånt där. Om du ska hjälpa mig och Tellan och våra lyssnare nu, ge oss en liten hockeygeografilektion om Norrland.
Ja, där jag kommer ifrån då är ju nedanför Skrövbron, det är inte Norrland längre.
Okej.
Okay. Nej, skämt åsido, det är bara några mil söder om Gällivare. Men jag skulle väl dra gränsen vid Piteå som ligger några mil söder om Luleå, möjligtvis.
Okej, okay, och där slutar Norrland alltså?
Ja, Skellefteå kan man räkna med också kanske. Som
men det är Västerbotten
Norrland.
Är helt...
precis. Ja. Men egentligen skulle jag väl säga att Norrbotten är... riktiga Norrland, sen per definition Norrland är ju halva Sverige egentligen.
Ja, precis.
Intressant.
Så, Norrlandsfönstret var fel av mig, vad ska jag sagt, Norrbottens nej, jo, Norrlandsfönstret måste vara korrekt att säga.
Ja, absolut.
För det är ju från Övik och upp till det laget som ligger längst norrut där.
Ja, från Timrå egentligen och upp då, Timrå, Övik och sen Umeå. För vi har ju Björklöven, etta, Modo 2 och Timrå 3 just nu. Och Björklöven är ledig med hela 7 poäng. De har ryckt och ser ju ostoppbara ut nästan.
Vad beror det här på? Du som är du är inte född i Umeå eller bor jag, du har ju Modo som favoritlag. Men är det ett större stöd för de här lagen tror du än det finns för vissa andra lag? Då? Så vi har ju bottenlagen just nu i AIK och Södertälje och de lever ju under ganska tuffa omständigheter i storstäderna här i Stockholmsregionen?
Svårt att säga generellt tror jag väl att egentligen så är känns det mer som en nackdel, för att man har ett större upptagningsområde, och just i de här lägre divisionerna under SHL så är det många spelare som flyttar söderut, men det kanske är framförallt hockeyettan men även hockeyallsvenskan, att det är lite lättare att flytta ner och få sin hockeyutbildning där, och det finns fler närliggande klubbar liksom. Men jag tror att det är jättebra att det verkligen går bra för de här lagen nu, och det är en boost för hela regionen. Sen för mig får gärna något av de lagen ta ett steg upp i SHL.
Men vilket lag, om du får välja ett lag, vilket lag tror du har störst chans att etablera sig i högsta serien? Den resa som Skellefteå gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan snart.
Jag skulle väl säga Modo spontant med tanke på att de har bäst trupp på pappret nu, och de är ju en anrik klubb med en sån organisation. Men det Björklöven håller på att bygga upp nu med Per Kente och
Gudfadern där uppe.
Ja, precis. Redan nu går de så här bra, och han har ju liksom sagt att de siktar på långsiktighet. Planen är inte att gå upp i år, utan det här kommer ta ett tag att bygga upp. Men han har verkligen...
Man vet ju aldrig när man får nästa chans alltså.
Nej. Ja, det är ju ett litet nålsöga, men... Ja, men den här målvakten, Joe Caneta, som de har tagit in nu, det är, alla vet ju hur viktigt det är med en bra målvakt, eller hur?
Mm, absolut, och det är frågan hur länge får de behålla honom. Det är väl det som är ett av problemen i Allsvenskan. Liksom. Jag vet,
det är ju hans sista år Allsvenskan, så kan man väl säga.
Ja, absolut, om han spelar klart hela det här året skulle jag säga. Liksom. Mm,
det går ju faktiskt att värva spelare från Hockeyallsvenskan. Jag tänker på varför inte SHL-klubbarna snor godbitar mer, alltså...
Jag tror att det är några lag i SHL som står och tittar på honom. Mm. Tror jag, för att säkra upp liksom. Det tror jag inte är någon omöjlighet. Jag menar, nu har ju Växjö börjat gå bättre, men jag tror säkert att Dan Evertsson tittar lite grann på någon
Victor annan. Victor Fast skadad eller är skadad.
Ja, precis. Liksom, och båda de två har väl gått okej nu på slutet, men det var en tid där de inte gick så bra. Du har Linköping där Monster spelar varenda match liksom. Mm. Han måste ju få vila. Vad finns det någon budget för att lägga in en till målvakt där liksom?
Mm. Han värvar på sig ganska bra, Niklas Persson då. Men du, tillbaka till Norrlandsfönstret då. Vad har du för känslor och relationer till Modo, Timrå och Björklöven? Vilket lag gillar du att åka och möta, och vilken tycker du har liksom bäst hockeykultur?
Jag har ju spelat i Modo ett år, och det finns en otroligt fin hockeykultur där.
Vad gick fel där då?
Ja, alltså det beror ju på. Många tycker att det var fel att bygga en så stor hall till exempel.
Tappar den är jättefin.
Ja, jag kommer ihåg att spela Kempehallen. Det kändes som att taket var liksom 2 meter ovanför isen liksom, och bara stod och dundrade där liksom, med alla röda läktar och sådana grejer. Så att, nej, det var det är nog både och där. Jag tror folk saknar lite grann det här lite mer mysiga, gemytliga liksom. Nu kunde det ju vara så, när vi kunde spela matcher ibland, så kunde det nästan vara tomt liksom.
Fast läget är ju fantastiskt.
Läget är fantastiskt där. Och organisationen är fantastisk. De gör ju väldigt bra satsningar på juniorer, på damer liksom, och sådana grejer. Så det finns ju en hockeykultur, men jag tror att många blev lite besvikna på att hallen blev så pass stor ändå.
Mm. Det är ju samma känsla lite som Linköping har bland Karlstad också. Att när man byggde de här 8000 publikkapacitetshallarna, så tappar man lite ja, vad man kallar för historik och känsla i hallen. Så är det ju.
Mm. Ja, men det är ju svårt att man säger till Karlstad. De tjänar ju enorma pengar på sina restaurangplatser. Liksom. Så att det är ju svårt att säga emot också på så vis, men då vet man ju att vissa supportergrupper inte uppskattar att de tar bort platser från deras ståplats.
Men du Jonte, tror du de här tre lagen kommer hålla sig toppen, eller får vi se Karlskoga som dyker in där? Eller vad har du för tankar om Hockeyallsvenskan och den seriens utveckling?
Ja, Karlskoga är ju riktigt roliga att titta på måste jag säga. De är ju målglada, de har ju gjort flest mål av alla, men jag tror faktiskt att det är de här tre lagen vi kommer se i toppen när vi summerar det framåt våren.
Karlskoga har gått från att vara liksom Väsner-grislag till att liksom bli lirarnas lag också.
Ja, jo.
Torim och Fredrik Forsberg och så vidare, så det är jättekul.
Men Albin Lundin och Jonathan Dahlén då, får Timrå behålla dem hela året tror du?
Ja, det är väl frågan. När det gäller Jonte i alla fall, så verkar han ju vara på det klara med att han trivs så bra i stan, och han hade ju kunnat spela i SHL redan i år, så jag tror han kommer
kvar, ja.
Ja, han kommer fullfölja säsongen. Men Lundin, ja, det är, som han har presterat så är det ju inte omöjligt att han kan spela SHL innan den här säsongen är.
Det är helt otroligt att hon kan att gå från att vara liksom 20 poäng i Almtuna eller vad för något, och som bara exploderar nästan 2 poäng per match i Hockeyallsvenskan.
Får man skicka ut en lite funderare då på hur hög kvalitet håller Hockeyallsvenskan då?
Är det inte en sån väldigt annorlunda typ av hockey också, att man inte blir avslöjad. Så enkelt den serien. De kan tjuva lite och kan chansa lite. Och det är ju en viss spelare som funkar och trivs väldigt bra under de omständigheterna.
Mm. Ja, men så kan det vara definitivt. Och därför slängde jag ut frågan och se om ni nappade på den där. Och se hur det är. Men det är ju naturligtvis kul för Albin Lundin som fortfarande är en väldigt ung spelare liksom, som presterar på så hög nivå. Liksom. Han har ju varit i en del klubbar. Jag spelade med honom tillsammans i Djurgården och var i Skellefteå tidigare. Och så
har han rätt huvud, tror du, för att liksom göra de här poängen i SHL också?
Ja, alltså det vet man ju inte. Liksom. Det är ju en liten skillnad. Du blir ju mer synad i SHL på ett sätt och vis. Men du har ju en annan spelare som är Heiner i Oskarshamn som var väldigt duktig på allsvensk nivå alltid, men kanske inte riktigt lyckas på SHL-nivå liksom. Olika förklarade anledningar, men ja, det är det som är svårt. Alltså, men, nu verkar man hitta någon typ av kemi, och det är liksom då är det viktigt att få mycket istid. Kan du få det SHL också med rätt personkemi med någon annan spelare också, så, ja, så varför
starta
inte?
Starta varje powerplay alltså, ja. Men då ska han ju slå ut nästan landslagsspelare i SHL också. Då
skulle du slutspela som tjänar 250-300 000 i månaden också. Det är också sådana grejer som kommer in också. Klubbarna vill inte värva spelare som är dyra och sen sätter dem på bänken. Liksom. Utan de kommer få sina chanser.
Ja, vi ställde ju frågan till våra lyssnare här. Det var ju redan för 2 veckor sedan. Hon ville ha tillbaka quizzen. Och det ville ju många, skrev de på sociala medier. Det var jättekul. Och nu har vi ju storfavoriten, som sagt var, det enda is han bryr sig om just nu, det är väl isen som finns i Alpina Colada. Så att idag blir det alltså Mikael Tellqvist mot Jonathan Nilsson. Och ska vi säga så att Abris får ta över Jonathans poäng sen.
Jonathan ligger nog, nu kommer bli någon Kiruna-fråga här eller någonting, säkert.
Precis, ja, precis. Och den här quizzen och den här podden den här veckan presenteras ju av Hancock Tires. Och just nu kan ni tävla om biljetter till NHL Globers serie som Hancock är partner till. Det är alltså mellan Tampa och Buffalo den 9 november som ni har möjlighet att gå på Globen. Leta upp Hancocks quiz på sportbladet.se och ha 8 rätt på de frågorna som är med och tävlar. Och Hancock ser gärna att man väljer deras vinterdäck, för de är anpassade efter de nordiska förhållandena. Och det är någonting som Hancock har specialiserat sig på. Så in och tävla om biljetter. Vi drar väl igång, och det här är ju lite som På spåret-temat då. Vi kommer börja med en på svår nivå och sen ska det bli lättare och lättare. Och idag så eftersöker vi en hockeyklubb. Är ni beredda för 5 poäng? Och Jonathan, du som är ny, du ska alltså smsa till mig, och det första smset med rätt svar utgår en poängnivå då.
Ja.
Har ni förstått reglerna och är ni redo att dra igång?
Så det är 50-50 på vilken klubb det är från Kiruna då?
Ni ska precis, på. Om det är AIF eller,
ja,
eller IFK.
Precis,
eller
jag vet.
Ja, vi börjar med 5 poäng då. Det är en svensk klubb, grundades 1967, spelar i röda tröjor idag. Man har alltså en gissning, chansning eller vad man ska kalla det för. Och googling är förbjuden. För att det inte ska bli allt för tråkigt för lyssnarna så ska vi försöka att inte ha så jättelång tystnad här. Utan vi går vidare till 4 poäng. Är sedan 2014 tillbaka i Sveriges näst högsta serie, Hockeyallsvenskan. Jag tror jag ABS har tagit här. Jag får ett svar på 4-poängsnivån av Mikael Tellqvist.
Chanser.
Jag du, passar på den.
Okej. Okay. Piss, för du kommer ju ändå vara 2, så det finns ju ingen anledning rent taktiskt att gissa på den.
Ja, precis.
3 poäng. Nu man får se om Tellqvist märker om man svarar rätt eller fel, för det kommer ju synas i hans ansiktsuttryck här. År 1986 inleddes projekt Elite 90, vilket innebar att stadens näringsliv gick samman och på ett ekonomiskt häftigt sätt försökte hjälpa klubben till dåvarande elitserien. Detta gav en fantastisk resultat. Under många år så var man extremt nära att ta steget upp till högsta serien. Man var bara några matcher eller poäng från att gå upp 90, 92, 94 eller 95.
Nej.
Ja, jag chansar här. Det är tråkigt att vänta ut alla alternativ.
Okej. Okay. Får vi alltså ett svar från Tellqvist på 4-poängsnivån och från Jonathan Nilsson, gruvan, svarar på 3-poängsnivån. Nu fick jag inte ditt sms här, Jonathan.
Det där kom borde
det. Nu kom det, precis. Ska vi kolla här då, och jag ska inte säga någonting. Vi har fått två olika svar. Kul, kul från er. Så att vi kommer inte ha rätt båda två. Vi går vidare för att vi vill att lyssnarna ska kunna vara med på hela resan. 2 poäng. Man har hissat 3 tröjor till arenataket. Nummer 17, Rickard Rauge. Nummer 1, Conny Ylander. Och nummer 4, Peter Firsov Eriksson. Känns det bra, Tellan?
Ja, ingen koll på dem faktiskt.
Har du inte det?
Nej, får ursäkta.
Rauge var min idol faktiskt när jag var lite yngre.
Var det så?
Stor kille liksom, och så minns jag att de var sponsrade av Televerket, så att nu drar jag handen
ja, men då min vet jag, ja, men då vet jag. Ja. Att jag om du är din, ja, då har jag svarat fel.
Nummer 1 så, hemmamatcherna spelas i klassiska Himmelstalundshallen. Och från Tellqvist fick jag svar på 4-poängsnivån. Du svarade Almtuna. Ja. Och 3-poängsnivån så svarade Jonathan helt korrekt Vita Hästen. Mm, Tellan. Varför drog du?
Jag gick stenhårt på de röda tröjorna.
Du trodde det. En bonusfråga. Varför har de ett häst som emblem? Är någon som kan det?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nej.
Laget kom ju från Norrköping där. Och då fanns det en tidigare klubb som heter Sleipner. Jag vet inte om de fortfarande har fotbollsverksamhet. Och Sleipner, ja. Kan du din fornordiska mytologi?
Ja, det var väl Tors häst.
Ja, det var, häst. Det var en häst i alla fall, ja. Och sådär. Och då, därifrån kom det Vita Hästen och så vidare. Så att då har vi lite svar från svar på det. Ja, då får vi gratta Abris som vann.
Ja,
utan att vara närvarande, ja.
Det är stort faktiskt.
Ja, eftersom jag talar med oss idag så ska vi prata målvakter. Konstigt nog, lite chockerande nog. Och du fick en hemläxa. Du fick förmånen eller tuffa uppgiften. Jag vet inte hur du ser på det. Att du ska ranka SHLs 3 bästa målvakter. När du såg sms:et från mig i helgen här, blir du tjurig eller är det roligt att göra sånt här?
Jag suckade högt.
Gör du det?
För du vet att ni vill sätta mig i skiten varje gång ni gör det också, bara genom att ge mig såna här frågor.
Men jag ger ju den, det är ju inte de 3 sämsta målvakterna jag ber dig ranka, utan nej, jag ber dig ranka 3 bästa. Liksom, 3 sämsta är väl jobbigare, va?
Det blir ändå så här, ja, du ska alltid prata målvakter. Jaha, ja, det blir alltid den.
Jo, vi måste ju lyssna, eller ta vara på din kunskap här.
Ja, men jag vill gärna prata om de yngre målvakterna som är på väg upp istället. Det är lite roligare. Alltså, vi
men
har
då får du ranka de 3 bästa målvakterna och sen får du prata lite om bubblarna i målvakt-Sverige. Okej? Okay? Ja. Är vi överens?
Du gör det snabbt då.
Och då vill jag att du, för att det ska bli lite rolig podd där, så ska du inte börja med plats 1 utan ska börja med plats 3, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Ja, så på bronsplats, vilken tycker du är SHLs 3:e bästa målvakt just nu?
Niklas Fredberg.
Okej. Okay. Djurgården. Är det så?
Därför jag la på 3, så vågar jag inte sätta henne högre upp.
Nej. Ja. Vad har han gjort bra? Vad är det som har hänt att det blir en förändring?
Jag har varit ganska kritisk mot Svedberg och värvningen av Svedberg faktiskt från Timrå. Jag tycker att han betedde sig inte på ett ledande spelare sätt för år i Timrå. Och hade väl en lite halvskak i början här också med Djurgården, och tycker jag släppte väldigt mycket returer och sådär. Men han ser lugnare och lugnare ut efter att Kariramo kommit in här, Räme, hur man vill uttala det, kommit in, så känns han mycket lugnare på isen. Det blir inte lika mycket returer, han är inte lika flaxig på sätt och vis. Flaxig menar jag då att han hamnar väldigt aggressiv mot pucken, att han kliver ut väldigt fort, utan han ställer sig och väntar på att pucken ska komma till honom istället för tvärtom.
Om vi bortser från Svedberg nu, men om vi tänker på rent generellt, vad händer hos en målvakt när man värvar in en till målvakt med bra meriter? Vad uppstår då hos en målvakt? Är det en lugnhet att bra, det är inte jag som behöver stå på huvudet varje dag, eller blir man förbannad på grund av konkurrenssituationen? Eller?
Det beror lite på hur man har kommunicerat det med målvakten. Dyker det bara upp en målvakt som det var för mig och Stefan Liv i VM i Quebec där, bara hur lugnt kan man dyka upp en dag när vi sitter på frukost.
Bengan var inte så bra på att kommunicera.
Nej, det varit lite stelt. Okay. Men
ni visste ju också vad det här innebar, så att säga.
Absolut, ja. Det var liksom då var det slut, liksom, slutspelet. Så att det beror på hur man kommunicerat det. Har man kommunicerat det tidigt så tror jag att det kan vara positivt. Då kan det, som du säger, då kan man nog känna typ av lugn, liksom. Att man inte behöver stå och rädda 45 skott varenda match. Är det någonting som Reideborn var bra på förra året, så var det liksom att rädda matcher åt Djurgården och att deras försvarsspel kanske inte alltid blir synat som det kan bli ibland. Så Djurgården behöver en bra viktig målvakt. Så att därför tycker jag att Niklas Svedberg har gjort det jättebra.
Brons till Niklas Svedberg, Djurgården.
Ja, sen säger jag faktiskt, jag har inte så jätteroliga alternativ här, men det är Joel är faktiskt, Lassinantti är fantastiskt duktig där uppe. Han spelar jämnt, han är som hela Luleå. Det är aldrig några dippar liksom. Utan det är liksom, det är samma nivå på alla liksom, hela tiden.
Men är det Joel som är duktig eller är det Luleå som är stabila hemåt?
Nej, det är ju Joel som gör att det blir stabilt hemåt. Det är det som är skillnaden. Alltså har du en målvakt som, det var ett typ exempel här för ett tag sedan när Brynäs, de hade någon statistik, fram en statistik där att de blockade eller var screenade sina egna målvakter på väldigt många mål liksom. Och det är ett tecken på att man kanske inte litar till fullt ut på sina målvakter. Att du liksom försöker täcka pucken mycket mer istället för att när man kommer i vissa positioner på isen, så kanske det blir så här, ja, men vet du vad, här vet jag att målvakten kommer rädda pucken. Så då behöver jag inte ens slänga mig framför. Annars blir det lätt att du sträcker fram en klubba, du sträcker fram handskar och såna grejer, och så blir det att den går igenom och så ser inte målvakten pucken. Så att så är det. Så att han har en stor del i försvarsspelet. Målvakten är ju liksom nummer ett.
Joel Lassinantti alltså på en silverplats. Nu ska vi utdela en guldmedalj också. Vad har du för tankar där?
Ja, och jag, det här är ju en annan målvakt som precis kommit upp. Men jag tycker att han kanske inte alltid bäst, men jag tycker han är roligast att se på. Ryfalk. Jag tycker han är jätterolig att se på. Han är ute och spelar pucken väldigt osvenskt och liksom, visst, han tappar ju pucken ibland och såna grejer. Men det är ändå liksom, det är underhållande också på sätt och vis. Jag tycker om att se hans målvaktsspel. Så jag vet inte om han är bäst meritmässigt under längre tid, men jag tycker att han är bäst just nu.
Ja, väldigt modigt och
jag skulle inte vara förvånad om de plockar ut honom nu också.
Modigt och alltså färskt val kan jag tycka, eller fräscht val är väl, ja, är väl rätt ord.
Han kom
från Kalix, har du någon connection med honom där? Han är några år yngre.
Vilken sida av bron var det?
Ja. Vad heter det? Skrevabron?
Skrövenbron.
Skrövenbron.
Nej, han är surlänning.
Har du någonting om honom, eller alltså, minns du honom från Kalix-tiden? Han är ju som sagt var 10 år yngre än vad du är.
Ja, nej, det kan jag ändå inte påstå faktiskt.
Men vad jättefantastiskt att du tar ut Rifalk. Han har stått 6 matcher, 1,28 i räddningsprocent.
Han kommer få spela mera.
Men vad tycker du om honom då? Gjorde han rätt val som lämnade Oskarshamn? För det var ju ganska speciellt där. För jag var ju på plats i Timrå när Oskarshamn gick upp. Rifalk var kung i Oskarshamn. Han tog ju över första spaden i Oskarshamn också. Han hade ganska stor konkurrens där. Men då funderar man ju på, ska han nu lämna det här laget?
Gjorde han rätt? Ja, tycker jag att han gjorde rätt? Nej, skulle jag svara. Han hade ju ändå kontrakt. Ja. Så att, det är två olika saker. För hans egna karriär så tror jag att det här var ett jättebra val. För att stå och bli bombarderad i Oskarshamn en hel säsong och få ganska säkert halvtaskig statistik kan ju inte gynna honom när man ska skriva nästa kontrakt. För så är det ju trots allt. Målvakter skriver sina kontrakt.
Men han kan ju bli legendar i Oskarshamn om han hade räddat dem.
Ja, han kan nog komma tillbaka igen om man skulle vilja det. Det är nog inga problem. Men jag tror att de gjorde en bedömning, en riskbedömning säkert, på hur kommer laget se ut nästa år, vad har vi för budget, lite snabbt med agenten. Och sen hade han ju det här kontraktet med Rögle som säger att de här spelarna är redan på väg in, de här spelarna har vi, det här har vi för målsättning.
Jag kan ju stå det med Rifalk ganska bra, för att
bra.
Under säsongen, så, och det är ju så det funkar i svensk hockey, att många spelare skriver kontrakt under säsongen med en ny klubb, eller man förlänger med nuvarande. Och Oskarshamn var ju liksom en het klubb förra säsongen. Det var ju kanske, de AIK var ju de två bästa lagen utanför SHL. Så han signade då, jag vill inte säga tidigt, men under säsong säger vi bara, med Rögle. Och det är ju helt okej att göra det. Men sen gick ju Oskarshamn upp till högsta serien. Och då var det ju liksom en fundering, gäller hans nuvarande kontrakt med Oskarshamn? Han hade ju förlängt med Oskarshamn under säsongen också. Men allsvenska spelare har ju rätten, eller SHL har rätten att värva från allsvenskan. Så det vi hamnade i en gråzon också, vad som skulle gälla. Och till slut så var det ju upp till IFAK själv att nästan välja. Vill du gå till Rögle eller vill du stanna här? Och då valde han att gå till Rögle. Så att det lite individuellt, och han tänkte ju på sig själv när han gjorde det valet.
Mm. Och det jag menar, han gjorde rätt val för sin karriär, men jag tycker att han kanske gjorde fel med tanke på att han bröt kontraktet.
Men vad du gillar hos honom då som målvakt då?
Nej, han är positionssäker, han är underhållande att se på liksom.
Det är en sköning att prata med, kan jag säga.
Ja, jag har aldrig hört han prata eller någon sån här grej, men jag gillar liksom sättet han spelar målvakt. Alltså det blir väldigt mycket nörderi liksom, om man ska gå in i exakta detaljer. Men det känns lugnt. Det ser ut som att hans medspelare har förtroende för honom när han spelar. Det är också halva grejen med att vara målvakt, liksom att få med sig alla backar och motståndare eller medspelare också. På hela grejen. Så att jag tror att vi har redan en duktig målvakt, men jag skulle önska att han fortsätter spela sig hela året, så vi ser hur långt det kan ta honom.
Hur tror du Roman Will säger, som kom till den här, som tänkte han skulle vara liksom första målvakt
och han har gjort det jättebra också. Det ser inte
var två bra målvakter,
riktigt bra.
Men Värma var en kille som är 27 år och tjeck, så tror nog han att han ska bli första målvakt.
Yes, det tror man. Men det är därför det är så bra att ha konkurrens på alla platser. För att det är, står man där lite grann som kanske monstret är just nu, så kanske man blir lite fat and happy och liksom och sån grej. Så att, ja, nej, jag gillar dem.
Och du vill kärleksbomba våra unga, eller är det en målvaktsrevolution? Är det så, är det som
nej,
finns?
Nej, men vi har väldigt mycket duktiga målvakter i toppen. Vi har Rifalk, Rubin som var ganska liksom... hade en väldigt tuff säsong förra året i Luleå, som också har steppat upp här nu med Kristoffer Martin då, som målvaktstränare för Frölunda, som har tagit hand om honom väl. Det märks liksom, han har helt ändrat sitt sätt att spela liksom. Ser mycket lugnare ut också på sätt och vis. Så att det är många målvaktstränare ute som ska ha enorm cred också för sina målvakter liksom. Vi har Hugo Ahnefeldt som fick chansen nu, som egentligen inte skulle ha fått chansen på grund av att Åhman blev skadad nu.
Och skulle operera sig. Tycker han är grym, Hugo.
Ser hur lugn ut som helst liksom. Och junior-VM-målvakt, va? Om jag inte minns helt fel. Troligtvis.
Lever blir det, ja.
Ja. Vi har Gustav Lindvall som har varit lite så halvdan under flera år tycker jag. Han har inte liksom kunnat tagit nästa steg, som i år har spelat fantastiskt bra liksom. Det är också Holm där uppe som har gjort ett jättejobb med honom under längre tid. Och jag vet också att han jobbar med målvaktsguru nummer ett, Andy Svärd också, så att det är det mentala spelet där också, så att det är många som tar nästa steg. Så det är spännande. Sen en målvaktstrade kanske vi behöver få. Leksand behöver ju målvakt. Ska vi kunna se en målvaktstrade med Kanata i Björklöven? Skickar Axel Brage till Björklöven och sen, han har ändå gjort resan med att gå upp ett tag. Ja. Vad tror ni om den? Smaka på
ja,
den.
Ja, den är ju intressant.
Mer trader i svensk
ja,
hockey.
Ja, mer trader.
Men vi stannar där och ska analysera den lite. Vilken baserar du på någonting, eller satt du bara liksom och killgissade i sänghalmen när du liksom...
Nej, men jag Leksand behöver en målvakt till som kan stjäla lite matcher åt dem. Och vad jag sett av Kanata så är han ju jätteduktig.
Hur ska man avgöra om en... För jag menar, Brage var ju duktig i hockeyallsvenskan. Hur avgör man om någon som är väldigt framstående i hockeyallsvenskan har möjligheter och chanser att lyckas i SHL? Vad är skillnaden i spelet, eller vad behövs för att en hockeyallsvensk målvakt ska göra succé i SHL? Rifalk har gjort den resan.
Ja, nej, men man hamnar i rätt miljö. Rätt målvaktstränare, alltså rätt spelsystem och såna grejer. Mycket sitter ju dels mellan axlarna som för vilken utespelare som helst. Klarar du av att ställa om liksom, och tro på dig själv? Att Axel har ju varit tidigare, han var ju i Örebro.
Varför tar du Axel inte Janne Juvonen?
Därför att Janne Juvonen sitter på ett större kontrakt.
Okej, det blir tuffare och...
Tuffare att trada.
Jättefascinerande, jag älskar att du säger sådär.
Det vore jättekul att se.
Alltså Björklöven vill väl inte det här?
Nej, men de får ändå in en målvakt som har gjort den här resan, känner jag.
Han gick upp med vita hästen till hockeyallsvenskan, om jag minns rätt också.
Precis, han har ändå liksom, han visar ändå tendenser på att han kan bli het liksom, under vissa liksom, slutspelstider. Så att
Spännande, skriv gärna lite reaktioner på Twitter här till Jonathan och Tellan och mig, vad ni tycker om det här.
Jag ser redan rubriken Axel Brage
till Björklöven. Vad har du för namn på Twitter, Jonathan? Nu måste vi bygga dig på sociala medier.
Kanonatan.
Kanonatan?
Istället för Jonathan.
Jaha, skrev du fel här 23.30 på en fredagkväll?
Ja, jag var kanon då. Nej, det är något som har hängt med sen barnsben.
Ja, men stavar, eller har du kallats för Kanonatan, eller?
Ja, på internet kan man säga. Det var mitt användarnamn på alla konton.
Ja, just det. Kanon, säger vi. Det är namnet då. Ja. Ja, men Björklöven kommer ju aldrig, Kente kommer ju ramla baklänges. Som har första parifalk till Rögle, så tappar han Kanata till Leksand. Han kommer ju liksom, babyface kommer vara väldigt, han kommer jo, vara frustande.
Om han inte har någon bråttom som man snackar om, att han vill bygga upp, och så kan han få Brage och så kanske lite cash. Jag vet inte. Jag slänger bara ut det.
Ja, spännande, jättespännande, jättespännande. En annan stor snackis i helgen var det som skedde med Malmö då. De var ju nästan lite förnedrade uppe i Luleå. Blev nollade, det var ingen bra match för dem. Och det var en sagolik intervju efter matchen där Lasse Granqvist pratade med Peter Andersson, tränare för Malmö. Och sen valde han att lämna intervjun, Peter, där. Vi satt på redaktionen, du och jag. Hur kände du där?
Ja, det var ju märkligt. Jag vet inte, det tog ju ganska lång tid mellan frågorna, så jag vet inte om det blev någon missförstånd, för det var ju en ganska harmlös fråga, om man kan säga så, som Lasse Granqvist.
Fast var det en harmlös fråga med tanke på att vi, det är ju här vi ska bolla in Thailand lite senare. För det var ju en pååkning av Malmös målvakt Alsenfelt, och den här frågan handlar ju om Alsenfelt.
Ja, det är möjligt att han såg rött när han hörde Oskar Alsenfelt, eller tänkte att nu kanske jag säger något dumt i stridens hetta, och då lämnar jag helt enkelt. Det, så kan det vara.
Så har du intervjun eller har sett den efteråt? Eller
jag har
sett
den efterhand, har gjort.
Ja. Vad har du för analys av den frågan och Anderssons agerande?
Nej, men om man pratar med Simor-gänget så kändes det som att det är lite grann som du är inne på här, Jonathan, också, att det var lite långt emellan, och han trodde säkert att intervjun var slut, så att han tog av sig hörlurarna, och sen skulle det kunna vara liksom det här med målvakten också, men jag tror först och främst att han trodde att intervjun var slut, att det tog för lång tid emellan, men han är nog ganska trött på, och de är nog ganska frustrerade i Malmölägret när det kommer till pååkningar av deras målvakter. Det var ju en omgående grej hela förra året.
Nils Torp
och Alsenfelt förra året. Sen ska man veta, vi fick ta in Volden också.
Man ska veta också att när man jobbar med tv, så kan det vara något som heter fördröjning, som vi som håller på med text inte har aning om. Men det kan ju vara att en fråga ställs, och så på grund av att det ska vara en säker lina, så väljer man att lägga en fördröjning på signalen, så att man verkligen ska få hem frågan. Och därför ibland kan det se ut som att det är god dag yxskaft, för att den här frågan ställs och du hör frågan, du som sitter och kollar på tvn, så ser den som ska svara på frågan ut som han är dum i huvudet, men han har inte hört frågan ännu, för det dröjer ju ett tag innan den går igenom, och det talar väl för din version av det hela, att han hade slängt av sig lurarna. Vi tv-tittare hörde frågan, såg Peters ansikte, men Peter hade inte hört frågan.
Nej, så kan det definitivt vara.
Men nu, du har ringt Oskar också och pratat med honom här, eller mässat med honom?
Nej, jag mässade med honom, och han verkar må okej efter omständigheterna. Nacken är stel naturligtvis efter smällen. Det känner man igen. De här smällarna tar riktigt hårt när man inte är beredd på att ta smällen heller. Det blir ofta nackmuskulaturen som får ta den största smällen. Så att, men han verkar vara okej efter smällen.
Malmö, du säger att det är lite struligt där. Vad hör du, Jonte, om Malmö? Vi bollar in dig här mot Malmö. Vad känner du för dem? Eller vad är det som sker där nere? Jag rankade ju dem 12 inför den här säsongen. Och då flög ju Sylvgård på mig på den här pressträffen och sa: Vad gör du? Vi kommer inte komma 12. Du kan ju ingenting. Typ, eller någonting sånt där, babblan på i alla fall. Men sen har de har ju ingen bra trend just nu i serien. Det går inget bra för dem.
Din skånska är magisk.
Var den inget bra, eller?
Den var kanonbra.
Nej, det går ju. Är det 5 förluster på 6 senaste eller någonting?
Ja, precis.
Sånt, så det är klart att
0-3 Luleå. De slog Oskarshamn. 1-4 mot Frölunda, 3-4 mot HV, 0-4 mot Djurgården, 0-4 mot Skellefteå och så vidare. Så att oktober har varit mörka oktober för dem då.
Ja, precis. Ja, nej, men jag vet inte om de har överpresterat nu i 2 år kanske, att det egentligen att de har spelat lite bättre än vad truppen egentligen håller för. Men ja, vi får se om de kan vända på det här.
Det som jag reagerar på när man åker upp till Luleå som är topplag i SHL och presterar 5 skott på mål på 2 perioder. Hur förberedd är man då? Det reagerar jag lite grann på. Mm. Var är man någonstans liksom? Var de sena in med någon charterplan igen? Eller var det guppet igen? Någon sån här grej liksom? Eller var det en mellanlandning eller vad fan som helst? Men har man 5 skott på mål i SHL och ett SHL-lag,
då är man ganska tillbakapressad.
Då är man tillbakapressad. Mm. Och det ligger lite på tränaren, tycker jag, att förbereda sitt lag och få dem att vara förberedda på ett eller annat sätt.
Det var ju lite struligt där i våra svar. Peter Andersson då, som har varit i Malmö 3-4 år nu, fick ju frågan, hur blir nästa säsong? Vi får se, svarade han då. Så man fick en känsla att någonting var på gång redan då. Och Peter Andersson är ju en tränare. Nu har jag aldrig han tränat mig. Jag sitter inte i Malmös omklädningsrum varje dag. Men vad jag hör så är det alltså en krävande träning. Noggrant ligger på. Vad blir effekten när man haft en sån tränare 3-4 år? Vad händer hos spelarna när man hör, ja, du vet, att det är lite, man har en chef som är jobbig?
Ja, men det blir, och specifikt om man inte får resultaten med sig, så blir det liksom, vad fan ska vi göra det här för liksom? Lite grann. Det blir lite som en tonåring som börjar trotsa lite grann efter ett tag. Nu säger jag inte att det är så, för jag gillar Peter Anderssons tränarstil. För mig skulle det passa perfekt. Hur man ligger på, ställer vissa krav och sådana grejer. Men har man inte rätt grupp, så kan det vara jobbigt att höra det här dag ut och dag in. Och frågan är om det börjar bli lite, om det börjar pyra lite grann liksom.
Det var två kungar också. Sylvegård som är stort sett har alla titlar i Malmö förutom tränare då. Och sen du har ser. Peter där, så att säga. Så det är intressant. Och så har
det är två tuppar i
ja, skåren. Precis. Det går ju bra ibland och så vidare. Det ska jätteintressant att följa. Men nu Alse Fält då, vad tyckte han om? Pratade ni någonting eller diskuterade ni eller mässade ni någonting om det här med på
specifikt? Det var mer jag ville kolla hur han mådde efter smällen där och såna grejer. Och de är ju ganska less på det här med pååkningar. De har ju haft väldigt mycket pååkningar på deras målvakter, och de vill nog gärna hitta en typ av lösning där med, tillsammans med Svenska Hockeyförbundet, med regeltorkningar och någon typ av respekt liksom. Att man kanske ska ta yttersida istället för insida och såna grejer.
Så men tränaren kommer ju tjata på driv mot mål till förbannelse.
Ja, och det är det här som är nackdelen med att vara målvakt. Vi är väldigt få liksom. Det är ju en minoritet. Så är det ju, men man börjar
har du sett sekvensen igen? Eller har du,
ja,
har du
jag var ju ute på Twitter och allierade där. Jag fick hela Luleå mot mig och alltihopa. Så att, och det är inte jättekonstigt. Jag förstår att de tycker att de försvarar sina spelare. Det respekterar jag. Jag tycker bara liksom att ibland så kanske man kan välja en annan. Det är ganska trångt där. Visst, han får en liten putt in mot målvakten, men han väljer ändå insidan liksom. Han har liksom, vill åka mot målgården.
Ligger hans DNA kanske också att göra det?
Ja, och det är också. Men samtidigt så har vi sett nu spelare när man får åka med pucken ner i mittzon och titta på pucken, så har backen kanske inte valt att, liksom, att döda heller liksom, spelaren, utan liksom mer att slå bort pucken. Så att det finns ju faktiskt sätt man kan visa respekt på ibland också. Och du får ju faktiskt inte göra mål i målgården nu för tiden om pucken inte är där liksom.
Det här är ju sista dagarna inför landslagsuppehållet. Hur jobbar du nu? Vad har du för schema framför dig, och vad ska du göra för att berika våra hockeyläsare på Sportbladet?
Jag håller väl på att grotta ner mig rejält i TV-pucken. Analyserar en 10-årsperiod vilka som har nått till SHL, NHL och landslag.
Nu är det här plusinlås, vi ska inte avslöja för mycket här, för då blir våra chefer tjuriga, för vi vill att ni ska köpa våra plusabonnemang. Men har du dragit någon slutsats som du känner, det där är ju inte bra, eller så där är det, eller någonting då?
Nej, det är väl att storstadsregionerna som har störst upptagningsområde, så är det inte så överraskande att man ser att det är där de flesta spelarna som tar sig till högsta serien kommer.
Det är så
ifrån.
Fortfarande alltså.
Ja.
I alla fall under de årskullarna som du har bevakat, analyserat och granskat.
Och sen har vi kring Gästrikland och Värmland och Ångermanland, bara på rak arm får ju också fram bra spelare. Sen är det lite tristare läsning i Gotland och Blekinge och sådär av naturliga skäl.
Hur ser det ut i Göteborgsområdet, tänker jag, för med deras fina anläggningar de har och sådana grejer? Har du nog koll på det rakt på?
Nej, det kan jag väl inte säga. Det ser ju bra ut, de årgångarna jag tittade i början av 2000-talet.
Ja. Hockeyn är ju liten på Gotland och Jämtland och så vidare. De har ju, det är ju fruktansvärt svårt för dem att tampas med de här storlagen i kvalet till slutspelet och som avgörs nu i Leksand kommande dagarna. Här.
Ja, exakt. Vi har ju exempelvis Johan Larsson i Buffalo nu då. Han spelar 4 år tror jag.
Det är 4 år, ja.
Ja. Annars är det vanligt att man gör som underårig om man är ett stort talang spelar 2 gånger till exempel.
Mm. Ja. Ja, det är imponerande. 4 gånger alltså.
Mm. Vi ska återkomma till TV-pucken längre fram och prata om jag såg även att Hockeyförbundet skickade ut här i veckan att man ska se över J18-serien och J20-serien i svensk hockey. Det vill säga att fundera på, är det verkligen bra att de bästa 16-åringarna spelar i J20 redan och att de bästa 19-åringarna spelar i SHL? Och det kan ju vara vettigt att se över det. Vi ska prata lite mer om det i nästa program har vi tänkt. Vi har brutit in Stockholms Hockeyförbund och pratat med oss om lite talangutveckling. Snabbt, vad har du för T-puckminnen, Tellan? Var du med T-pucken?
Jajamän, jag var mest bänknötare.
Okej. Okay.
Bakom Björn Bjuling. Så att jag har inte så mycket T-puckminnen så.
Nej. Men sporrade det dig då att nu ska jag bli bättre med honom?
Ja, men det gjorde det för det var lite unikt. Jag kommer från Järfälla som är en liten klubb liksom, i Stockholm här som inte har så många spelare. Liksom. Det var ju på den tiden var det lika vanligt som det är nu. Men då var det, jag tror Hammarby hade några, Huddinge, AIK, Djurgården. Liksom.
Var kom Bjuling ifrån då?
AIK.
AIK, okej. Okay. Mm.
Så att, det var väl de största klubbarna liksom, här runt i Stockholmsregionen som fortfarande levererar spelare. Liksom. Kanske inte mycket Hammarby. Men
vann ni och sådär? Alltså, eller?
Nej, vi torskade match om tredje pris tror jag. Jag tror vi hamnade 4 tror jag.
Okej. Okay. Men kände du, jag startar inte TV-pucken, vi får se hur det här går. Liksom, då. Eller hur tänkte du? Liksom, då?
Ja, men jag blev ändå motiverad för att se. Liksom, för Björne var längre fram än vad jag var liksom, i processen. Om man får säga så, processen låter sig tråkigt. Men där han spelade AIK och året efter TV-pucken så var jag provspelare för Djurgården, så att då tog jag ju nästa steg direkt efteråt och fick den typ av målvaktsträning och struktur kanske som jag kanske inte hade på samma sätt i Järfälla. Där var mer att bara rädda puckar, vilket också var väldigt positivt, för att är det så när man spelar i sämre lag så får du väldigt mycket skott på dig och det utvecklas ju som målvakt liksom.
Vi ska namedroppa lite, när är du född? Du är född 80...
79.
Vilka var de bästa 79-erna i TV-pucken? Minns du det? Eller på den
tiden? Ja, vi hade ju... Alltså Sedinbröderna spelade väl... De var ju 80, va? Är de det?
81, va? Eller? Nej, 80.
Ja, 80 tror jag. Alltså, de spelade med Ångermanlands 79. Vi hade Mattias Karlin.
Ja, just det. Han var ju supertalang där.
Supertalang. Vi hade Henrik Talinde spelade med oss.
Okej. Okay.
Micke Holmqvist som idag är tränare i Djurgårdens J20. Också en jättestor talang första runda för Anaheim. Vad hade vi mer för spelare?
Selius, var han med eller var
han? Nej,
han
är 78. Så att han var för gammal. Mika Hannula har jag för mig. Okay. Spelade med oss.
Det var några som gick väldigt långt i alla fall. Men var de bäst då? Eller hur var de? Alltså,
Mika har jag för mig att spela med 78 också. Han var ju tidig liksom och spelade med 78 i Stockholm, vilket är ganska unikt på så vis. Liksom. Sen hade jag dålig koll på Andreas Andersson har jag för mig, spelade Dalarna tror jag.
Från Falun, ja. Sen flyttade han ju till Jönköping.
Ja, så att vi hade väl några, men det var väl 79 var väl ingen superkull vad jag förstår det som. Liksom. Det var mycket Ångermanland har jag för mig som vann det, om jag inte minns helt fel.
Spännande. Tack för podden den här veckan. Och hur var det att vara med, Jonathan? Var det som du hade tänkt dig? Du har ju svart tröja på dig, så jag kan inte avgöra om du har lite svettringar under armhålan där.
Ja, nej, men det var väl som förväntat ungefär en 2+ debut kanske.
Ja, 4+ kan jag säga.
Jag tycker
vad hette bron nu än? Jag är ju så dålig på.
Skrövbron.
Alltså, jag kommer aldrig glömma. Det är så magiskt. Man är inte norrlänning om man bor söder om Skrövbron.
Var ligger Skrövbron då?
Den ligger vid Skröven som ligger, ja, kan det vara en 6 mil söder om Gällivare.
Ja, och då är vi söderlän i alla fall.
Jag ser Uppsala liksom.
Tack för att du var med, och du får jättegärna vara med nästa måndag också.
Tack själv för att jag fick komma.